Mörkret har lägrat sig, Adamsson.
Ja, du vet, vi har ju ambitioner du och jag. Och det är ju att kunna få ut lite program under liksom hela året med någon slags jämnhet. Men vi var rätt duktiga våras. Men sen visste vi att sommaren skulle komma emellan. Och vilken sommar vi har haft. Men nu är det lite mörkt ute när vi kör det här programmet som är ju det 36:e i ordningen. Snacka om långkörare.
Ja, det börjar bli det. Men som sagt, vilken sommar det har varit.
Ja, det var en cykelsommar verkligen. Ja. Nästan till så att man har varit för varmt för att cykla blir det liksom inte. Va? Men just att komma sig iväg. Men när man väl har kommit ut så har man tyckt att det var helt underbart.
Ja, det har det. Och jag vet inte hur det är med det, men jag gillar ju att cykla när det är varmt. Alltså riktigt varmt. Men jag måste säga att det var nästan så att jag kände en av dagarna i juli att någon där uppe liksom sa, här får du vad du tål, Jennebo. Ja. För att det var riktigt svettigt ändå.
Ja, vi ska ju prata om det lite grann senare i programmet här. Du hade ju en egen, liksom, ett eget vad, kan man säga. 100 mil i juli. Mm. Och det var ju varma mil. Vi kan återkomma till det. Det gör vi, precis. Mm. Annars har sommaren för min del varit som vanligt mycket Tour de France under juli månad. Ett Tour de France som var jättehärlig och följde på alla sätt och vis. Förutom att några av de stora stjärnorna försvann tidigt. Men det blev ändå en väldigt bra tävling med en värdevinnare i Vincenzo Nibali. Italienaren som tidigare vunnit både Giro d'Italia och Vuelta a España och hamnar nu i en exklusiv skara cyklister som har vunnit alla de tre stora etapploppen. De är inte många, de är 6 stycken nu med Nibali som den 6:e i ordningen då.
Han var ju kul tycker jag, för han eldade ju på liksom även när det var klart.
Ja, han till skillnad mot många av de senare årens segrar så har de ju kört avvaktande och hela tiden kontrollerat. Men jag tror att han kände att han inte var så här riktigt säker, utan han kände, okej, jag har bra ben idag, jag kan distansera mina konkurrenter med ytterligare 10, 15, 20 sekunder. Och så gjorde han det gång efter annan, så det blev en härlig cykelåkning.
Mm, ja, det var jättekul att följa, för att jag passar ju på då att sitta vid tvn eller kolla lite via datorn så där. Ja. När jag inte var ute och cyklade själv. Så att, nej, men det var en rolig tour.
Ja, det var det verkligen. Mm. Det var häftigt, tycker jag, precis. Och vi kommer också i programmet dra en vinnare på förra tävlingen och vi kommer att ha en ny tävling såklart. Det är ju alltid standard nu. Vi har ju priser från kalas. Någon tröja som vi har haft genom nästan, ja inte från första programmet.
Inte från de allra första, nej, men
ganska nära. Ja. Sista 25 gångerna i varje fall. Ja.
Och sen ska vi bjuda på en test. Jag har testat en cykel.
Mm, ja, det är alltid
en
spännande.
En speciell slags cykel som har du provkört.
Och jag hade väl i förra programmet lite en Brompton-test, va?
Alltså du flaggade för att det fanns en sån. Så vi får en sån också.
Lite, ja. En Brompton-historia.
Och så mot slutet av programmet så dyker Magnus Lager, vår vän från Norrköping, upp med... Han kommer att berätta om ett riktigt äventyr. Det stora sommaräventyret för hans del. Och han får berätta själv vad det handlar om, men... Man fattar att alla genomför inte ett sånt äventyr, och särskilt inte om man har råkat ut för det som Magnus har råkat ut för innan.
Nej, och innan vi kommer dit ska jag också berätta om ett äventyr. Men det återkommer jag till när vi har spelat lite musik. Efter första låten så kommer jag med mitt äventyr som jag ska berätta. Det är inte mitt eget äventyr, men en annan äventyrare som har genom åren skapat sig ett namn i Sverige. Så kan man säga.
Okej, men då kör vi en låt nu då, för jag kan inte vänta.
Nej, du blir nyfiken, jag såg det på dig. Okej, vi kör.
For the giving, and one
Där var Örebrobandet Pete and the Poets med In the Summertime.
Jo, jag lovade ju innan låten att det skulle bli snack om ett äventyr. Det var ju nämligen så att det med cykel, det är ju inget, ja, det är inte något nytt påfund. Folk har cyklat, och inte att cykla långt heller, det är inget nytt påfund. Även om det nu är mer folk än någonsin som cyklar runt sjöar och motionslopp och åker land och rike runt och lägger upp på Facebook och Twitter och allt möjligt vilka snitthastigheter de har åkt i och vilka snygga kläder och vilka dyra cyklar de har, och det är jättehärligt, jag älskar det faktiskt att folk cyklar, men det har cyklats fort och långt långt tidigare, och det var nämligen så att det är cykelsportens begynnelse, då handlade det om extrema utmattningsprov, det var inte några fjuttiga 20 mil etapper på Tour de France, det var 40 mil, alltså dubbelt så långt som de kör idag många gånger, och Tour de France numera är ungefär 3400 mil, men det var över kilometer, ja. Men det har varit över 5000 faktiskt, några upplagor. Så det har varit helt annat. Och vi, här i Sverige var vi inte sena. Vi tog ju efter sånt här, eller var ju också med tidigt. Vi hade ju Mälaren runt som kördes, tror jag var första gången 1896 då. Gustav Fjästad segrade. Och Gustav Fjästad, han blev sen en av våra absolut mest berömda konstnärer. Men det var en annan historia. Med Vätternrundan och så vidare. Men sen drog man på det med Sverigeloppet. Och det var ju en tävling som skulle gå från Haparanda till Ystad. Det var en elittävling. Och då var det nämligen så att en man vid namn Gustav Håkansson, han gjorde någonting som han då inte fick göra. Han anmälde sig till den här tävlingen. Och tävlingsledningen blev lite bekymrad och upptäckte ju att när Håkansson, han var ju 66 år gammal där 1951 när man skulle köra den här tävlingen. Som hastigt och mindre lustigt för Håkansson så bestämde man att man fick inte vara över 40 år. Så man
var, det var ju typiskt.
Det var ju marginal, det var inte 65 eller sådär. Han var 26 år för gammal för att ställa upp i Sverigeloppet från Haparanda till Ystad. Men han åkte dit ändå i varje fall till Haparanda och ställde upp utom tävlan. Så när elitåkarna drog iväg då från Haparanda, som för övrigt betyder Aspstrand, okay. Det finns stort, varför jag nu kom på det. De var ett hockeylag som heter Asplöven, som jag funderade på, vad heter de Asplöven för? Och då var det någon som berättade att Haparanda betyder Aspstrand. Ja, fick du lära dig något,
ja,
kanske?
Härligt.
Ja, härligt. Ja, hur som helst, när de hade gett sig iväg elitfältet där, så en minut senare så fick Gustav Håkansson alltså ge sig iväg själv då, utom tävlan. Han hade till och med gjort sig en egen nummerlapp med en nolla på. Och det är klart att 66-åringen skulle inte kunna mäta sig med elitcyklisterna.
Nej.
Men det var ju ett etapplopp där, från Haparanda till Ystad. Och det sket Gustavsson högaktningsfullt i. Han cyklade timme ut och timme in, så när de andra hade gått i mål och vilade och fick massage och allt där, då passade han på att smyga förbi där. Och så småningom, när man kom ända ner till Ystad, så kom ju han före dem. Han tog honom 6 dagar, 14 timmar och 20 minuter. Han var också, alltså ett dygn före de tävlande cyklisterna. Och han blev en sån superhjälte. Så han fick till och med åka runt i folkparken alltså småningom då. Och slog bland annat ett publikrekord på Liseberg. Så det hade den här Gustav Håkan som publikrekordet på Liseberg. Av den anledningen att han hade skärmat den svenska befolkningen då sommaren 1951. Så att det var häftigt, verkligen.
Det var häftigt. Mm. Är det någon som kommer ihåg vem som vann själva
Sverigeloppet? Nej, inte en aning. Alltså, det finns ingen som har någon koll på, tror jag. Utan det var just Gustav Håkansson. Mm. Mm. Och vi kommer tillbaka till Håkansson så småningom när vi ska ta vår tittartävling.
Ja, just det.
Han är med nämligen i den. Det just var min lilla, mitt lilla äventyr.
Ja, men ja. Det, då känns ju mitt äventyr lite futtigt, kan jag säga.
I alla möjliga sammanhang. Men det var inte så futtigt ändå då.
Nej, men alltså, seriöst, så det är ju, jag blev lite imponerad själv. Alltså, jag sa ju då när vi gjorde det förra programmet att nej, men 100 mil i juli, det ska jag väl klara av. Ja. Och du såg lite skeptisk ut.
Ja, jag vet att 100 mil cykel är en lång sträcka. Om man skulle leva ett vanligt vardagsliv parallellt med det. Om man bara hade sig själv att tänka på att cykla. Då klarar man 3 mil i snitt om dagen. Men jag vet ju av erfarenhet, det går ju lätt bort massa dagar.
Ja, det gör ju det. Ja. Och jag insåg, alltså, det var ju som sagt 3 mil om dagen i snitt. När första veckan hade gått, då var jag tvungen att cykla drygt 4 mil. Om dagen i snitt på den tid som var kvar. För det hade inte blivit så mycket cyklat första veckan. Typ bara 4 mil eller någonting. Ja. Så jag fick ju pinna på där.
Du fick göra det. Och, ja. Och det, vet du, kommer saker, vad kommer emellan för dig?
Jo, men bytte bil mitt i alltihopa. Och sen så, sådana andra grejer, som, alltså själva livet. Alltså, eftersom jag hade ju lite annat att göra. Sen tyckte väl frun att vi skulle umgås eller göra någonting. Alltså, ja just det, ja, men då kan jag ju inte sticka iväg och cykla nu i 5 timmar utan nu får jag faktiskt, nu gör vi det här istället. Så alltså, det var lite sådana grejer. Men så hade jag också den lyckliga omständigheten att jag var ju rätt ledig där i juli. Och våran gemensamma semester, den skulle börja efter juli månad. Så, att, så jag hade egentligen bara sådana här, du vet, klippa gräset grejer att sköta, va? Och gräset växte inte så mycket i somras för det var så himla varmt.
Ja, precis.
Så att, nej, men, så jag, men i alla fall, det blev ju... Alltså, jag körde ju de sista 30 milen ungefär. Det var ju sista veckan.
Okej.
Okay. Så att...
Jag körde, var du tvungen att ge ut på någon riktigt lång tur?
Ja, jag har ju, jag bor ju så lyckligt precis vid Hjälmarens strand. Och Hjälmaren runt är en klassiker. Ja. Så att det blev 2 Hjälmaren runt. På den här, under det här projektet.
Åt samma håll bägge, eller?
Ja, det, och det hade egentligen... Jag hade tänkt köra åt andra hållet ena gången, men där på slutet så... Alltså, det var ju varmt, men det började blåsa där några dagar. Och det insåg att den där sista... Alltså, det bort raksträckan blir ingen kul i motvind. Så att då... vände jag på det, så jag körde...
Ja, det är lite längre och i vänstervarv också.
Ja, det är det också. Det är det också. Ja,
nej, men det,
ja, precis. Men då, och så det var ju fantastiskt varmt alltså.
Ja, så det var kort som gällde.
Ja, alltså. Det var kort som gällde. Och jag hann fixa mig en riktig cykelbränna också under den här, under
det projektet. Så var det lite cool där i slutet.
Ja, det var. Det var ju så pass, vi var ute där med båten, hösten och jag satt. Och då undrar de varför jag liksom satt i t-shirt på båten. Jag säger, jag vill inte sabba min bränna. Alltså. Bränna så, du är ju kritvit.
Ja, det är bra.
Ja, nej, men det var ett kul projekt i alla fall. Och då kan man säga så här, för det mesta var det bra väder, men det var ju en del dagar som det var sånt väder som jag skulle kanske inte ha cyklat om jag inte var tvungen. Alltså det blåste lite för mycket och det, regnet hängde i luften och sådär. Men i och med att jag hade det här, ja, men då var jag faktiskt tvungen att bita ihop och göra det. Ja. Så att, nej, men det var ett jättekul projekt.
Landade du på prick 100 eller?
Prick 100. Prick 100.
Ingenting onödigt.
Inte dugg, därför att ett tag jag tänkt sig på slutet, men jag ska göra en spektakulär avslutning på det här, något häftigt liksom. Men så blev det inte, för att jag höll på att få värmeslag där sista gången jag körde runt Hjälmaren. Det var ju galet varmt. Och sen så dagen efter så skulle jag väl cykla 8 mil tror jag hade dagen efter. Och sen så hade jag väl 6 mil sista dagen. Men då blev det 6 mil och så fick jag köra... Nej, det blev bara 5 mil så fick jag köra 9 mil sista dagen.
Oj, ja.
Och då var jag sliten. Och då var det liksom 45 kilometer åt det hållet.
Och vända.
Och vända.
Ja, till och med en sån.
Ja, till och med en sån var det. Ja. Och då, det var sista dagen var ju tuff också, för att då körde jag på en väg som jag aldrig hade kört förut.
Okej.
Okay. Till det lilla samhället Regna.
Ja, det är fint. Ja.
Det är jättefint, ja. Och det är en jättefin cykelväg var. Alltså det var väldigt så här kuperat upp och ner och fram och tillbaks.
Ja.
Och så tyckte jag, är det inte väldigt mycket sånt här smågrus, sån här flis på vägen?
Ja.
Och det är klart det var. För att ungefär 3 kilometer före mig åker Vägverket med en sån här snabelbil och lagar vägen. Så jag åkte i sån där flis. Men det gick bra, ingen punka.
Ingen punka. Nej. Och sen var det stående ovationer när du kom hem då? Eller stod hela släkten på trappan och applåderade?
Nej, men hustrun, hon nickade bifall. Så att sen gick vi ner till Hampetorps camping och firade det hela med ett glas öl.
Ja, häftigt. Ja. Ja, kul. Grattis då till att du klarade det.
Tackar. Ja. Ja, men det känns bra. Mm. Jag tror man ska sätta upp. Man behöver inte köra 100 mil, men det är bra med mål här i livet.
Skönt att dra sig tillbaka på vintern på Kupi Rätt Randa. Så det betyder, det finns, det blir Hjälmarstrand. Kupi Rätt Randa. Ja, det är där du bor.
Där bor jag. Nu ska vi ha en låt på det där, tror jag.
Ja, det blir nog bra.
En finsk tango ska vi ha.
Det har vi. Det kör vi.
Finsk tango och dragspel i cykelradion, Karin Madendal med Majora.
Oj, där smällde det på. Kupi Rätt Randa, Hjälmarstrandens tango. Ja. Men du, jag var inne på det med tävling. Vi har ju haft en tävling, det var ju 35:e programmet då vi frågade om vilken var den högsta toppmålgången på 2014 års Tour de France. Så vi fick som vanligt många svar och många rätta svar, men en hel del hade missuppfattat frågan och svarade högsta toppen på årets Tour de France. Men det var ju inte det som var frågan. Nej, utan det rätta svaret var att den högsta målgången på Tour de France var lite överraskande låg. Den var ju under 2000 meter. Det var 1855 meter, va? Mm. I Rizol. Det var det som målgången var. De flesta hade svarat det. De hade googlat rätt, så att säga.
Just det, precis. Och den som vi då har dragit till våran tombola. Mm. Det är, vad står det? Ola Arnryd.
Ola Arnryd, ja. Precis, han har koll på det. Och vi vet inte, vi har inte koll på Ola Arnryd, var han bor någonstans.
Nej, vi drar iväg ett mejl till Ola så får vi...
Får vi reda på var han bor. Och säger vi grattis till Ola så får han en cykeltröja från Kalas.
Just.
Cykelradio.
Cykelradio, ja precis. Och vi har ju lite, alltså de flesta tröjorna som vi delar ut nu, de är rätt fiffiga för man kan ha dem både när man cyklar och när man... är lite främ på jobb.
Ja, ja.
Alltså det är mer sån här, vad ska man säga, funktionströja.
Lite åt det hållet, ja.
Åt det hållet. Ja. Men är den osedvanligt snygga cykelradion-designen?
Ja, som vanligt. Det är ju en fjärde cykelradiodesign. Hoppas på en femte med Kalas hjälp till nästa år.
Det hoppas jag på.
Ja. Och det föranleder mig såklart att gå in på det här programmets lyssnarfråga. Och den kopplar vi tillbaka till den här Gustav Håkansson. Ni vet han som 1951 som jag pratade om tidigare. Cyklade som en stad. Vad kallades han? Jag tror att ni äldre lyssnare i alla fall känner till det här. Vad kallades Gustav Håkansson? Det är ju det som är våran lyssnartävling den här gången.
Och tror man sig veta svaret eller om man har googlat fram det så skickar man det till Cykelradions... Nej, man skickar det till redaktionen.
@cykelradion.se. redaktionen@cykelradion.se.
Yes.
Så är ni med i utlottningen av nästa snygga tröja.
Ja. Mm. Just det. Jag har ju cyklat förresten. Alltså, vi har ju både... Du snackar ju om att jag har ju skaffat cykel med jättesmå hjul.
Ja, jag gick igång på det här med Brompton. Alltså, Brompton är ju en engelsk cykel som är... hopvikbar. Det finns många hopvikbara typer av cyklar, men Brompton känns som liksom lite särklass där. Fantastiskt genialisk funktion när man plockar ihop cykeln och sen tar man med sig den precis var man vill. Man tar med sig den på krogen, man lämnar in den i garderoben, man tar med sig den på tåget, man tar med sig den på bussen. Och jag debuterade på en sån här landsvägsbuss mellan Borlänge och Vansbro med min Brompton. Jag satt så stolt nästan framme vid chauffören.
Okej.
Ja, det var härligt. Jag var slupp och coacha min fru som simmade i det 13,2-gradiga vattnet där uppe i Vansbrosimningen. Eller serva mer än coacha kan jag säga. Var det bra. Ja, det gick för övrigt bra. Men i varje fall, till det så hade jag köpt en Brompton-cykel. För jag visste också att under sommaren som var här nu så skulle jag flera gånger åka tåg och jag skulle komma fram då till Stockholm och till andra platser och så skulle jag ha ett par kilometer dit jag skulle och jag ville absolut inte åka liksom nära tunnelbana eller bussar och inte hade jag någon lust att gå heller, det var ju tur, det var så varmt, så då hade jag min Brompton med mig, plockade ihop den och sen är jag redan på perrongen, har jag fällt upp den och glider bland övriga tågresenärer som avundsjukt kastar blickar mot mig, en och annan blir förbannad för jag cyklar där också med. Det tog jag.
Ja. Men hur är de att cykla på det?
Alltså... Faktiskt bra. Det är ju det som är grejen med Brompton. Det går att cykla riktigt bra på det. Jag skulle inte åka Vätternrunda på en Brompton. Även om jag vet att det är folk som har gjort det. Men att cykla 3, 4, 5 kilometer känns nästan som att cykla på en vanlig cykel. Inga problem. Häftigt.
Mm. Mm. Jag har sett någon bild. Jag vet inte. När man parkerar de cyklarna hopvikt, alltså, är det något stödhjul? Eller?
Nej, det är först att när man viker ihop den här cykeln så är det fyra grepp kan man säga. Okay. Och i det första greppet liksom, då ställer man cykeln, viker fram bakhjulet så att det kommer under V-partiet och det blir det som ett stöd kan man säga.
Aha,
ja,
okay.
Så det är första greppet. Ja.
Mm. Jag förstår. Mm. Vad väger den?
Ja, de väger nog lite väl mycket kanske för att man ska gå och bära dem för länge. Så en 13-14 kilo tror jag att de väger. Ja. Kanske till och med uppåt 15, men det får man ta. Men det går bra liksom att gå ett hundratal meter om man är atletiskt byggd som jag.
Ja, men det är lysande.
Eller som dig.
Ja, precis. Alltså, jag har ju varit ute och också cyklat på en cykelmodell som jag aldrig någonsin har provat förut. Och det kommer ett reportage precis alldeles strax om det. Men jag kan säga så här. Att jag förstår varför de allra flesta cyklar, varför man använder benen när man cyklar. För den här cykeln som jag cyklade på, då använde man några andra extremiteter.
Ja, vi får höra. Lyssna här.
Jag är alltså hemma hos Björn Karlsson i Kumla och hans lite speciella trehjuliga cykel.
Det är en cykel gjord för ryggmärgsskada, kan man säga. Handikappad. En handcykel.
Handcykel?
Mm. Handbike.
Mm. Ja, kan man säga något mer om den då? Förut, hur många, den har ju, den ser ut, alltså vevparti och växlar och sånt, precis som det är som på en mountainbike. För är det samma typ av växlar?
Ja, det vet jag inte. Jag vet inte vad är det? Det är 27 växlar. Och det är väl som på en vanlig cykel, tror jag.
Hur kommer det sig att du har en sån här hoj då?
Jag har, efter 30 år i rullstol, så har jag förstört axlar, slitage och förflyttningar och sånt där. Och mycket rullat. Så det är en bra träningsform för mig som inte belastar axlarna.
Men alltså, jag har ju sett såna här cyklar som man alltså sitter eller halvligger och cyklar och driver fram armarna. Mm. Och då sitter man väl och vevar med händerna och armarna. Men vi menar att inte det här skulle belasta armarna då?
Nej, jag är armarna belastar, men inte axlarna.
Okej, vad är skillnaden på den här då och en traditionell sån handcykel då? Vad är det som gör att den här inte belastar axlarna?
Han är inställd exakt efter mig så att jag inte ska göra det.
Okej.
Ja. Där finns det andra. Det är ju mer, lite mer likcykel, kan man säga.
Ja.
Här ligger ju det här. Där finns de mycket amputerade har. De viker knäna under sig och sitter mer upp. Och de trycker på mer framåt. Jag drar mer när jag cyklar. Va? Får det mer runt och drar den.
Ja, just det. För om man tittar det som då skulle vara pedalerna på en vanlig cykel. Det är två handtag helt enkelt. Som sitter parallellt. Så att du drar inte med en arm i taget, utan det är båda.
Det är båda två. Ja.
Hur styr du då?
Det är bara att styra som vanligt.
Okej, alltså du lutar helt enkelt.
Ja, just lutar det. Fram gaffeln, kan man säga. Mm. Man får planera lite. Om det är skarpa kurvor på andra. Ja, så man får mäta runt.
Ja, ja.
Ja.
Men alltså, jämfört med kan du vara ute och cykla med vanliga cyklister liksom?
Jag cyklar med min hustru väldigt mycket. Ja.
Om man säger fartmässigt då, går det här snabbare eller långsammare än en vanlig cykel?
Är det lite upp för cyklar hon fortare? Är det lite ut för så cyklar nog jag fortare, tror jag. Så att,
ja. Och det där är platt då?
Det är väl nog rätt så lika, det tror jag. Ja. Man har inte lika stora muskler i armar som i lår att trycka på med, så att.
Hur mycket cyklar du på den här?
6 mil i veckan, förhoppningsvis. 5-6 mil i veckan cyklar. Cyklar 2 mil i stöt varje gång jag cyklar. Ungefär 3 gånger i veckan försöker jag cykla.
Mm. Sen, alltså, det jag tänker då när man ser en sån här, i och med att den är låg, alltså, du sitter ju, eller halvligger ju bara, kan vara en decimeter över asfalten. Mm. Syns, alltså, hur känner du i trafiken med övriga?
Ja, det är lite obehagligt. Därför är det bra alltid med en vanlig cyklist också. De kan hjälpa nolla koll. Mm. Och sen flaggan framför allt.
Ja, just det. En sån här orange flagga. Så.
Ja.
Nej, för det tänker jag också att man sitter ju väldigt långt ner.
Ja. Komma till vägkorten när det är, kan vara staket, häck eller vad som helst. Så det är lite obehagligt faktiskt. Mm. Tycker jag.
Men ja.
Fantastiskt träningshjälpmedel.
Mm. Har du varit ute på några långturer?
Nej. Jag har införskaffat det här i juni i år, så jag har inte kommit igång nu. Men.
Men den har ju plats. Alltså, du skulle kunna lasta med lite grejer.
Ja. Vi ska göra ett drag bak på den så jag får med rullstolen också.
Ja, ja.
Jag kan hänga efter den.
Ja, just det.
Ja. Så jag kan ta med sig den. Så att det är nästa planerade grej på.
Ja. Du, såna här, jag vet inte hur sån där funkar, men sån här köper man inte i vilken cykelaffär som helst, misstänker jag.
Nej.
Var hittar man såna här?
Jag hittade den på en firma. De har ju mycket handikapp med rullstolar och allting. De har även sportrullstolar och cyklar och allting. Så de var där och hittade in vackar som tar hjälp att ta fram det. De är ju tillverkade i USA, de här. Tyvärr är det rätt så dyra. Jämför man med en vanlig cykel så det skiljer rätt mycket pris. Men kommer man upp på tävlingscyklar här och en vanlig tävlingscykel, då tror jag inte spannet är så stort längre. Va? Så att på tyvärr är det inga hjälpmedel man får.
Det här, så att det får man...
Får man bekosta själv.
Ja, ja.
Ja. Vilket syn tycker jag, men det, så är det.
Mm. Men den är... det är stål.
Mm.
Det är aluminium kanske.
Det är aluminium. De riktiga är det ju kolfiber. Eller riktiga terracyklar då. Mm. Vet jag, så att...
Fast då hamnar ytterligare högre upp i pris.
Ja, runt 100 000 tror jag kostar. Ja.
I runda slänga den här, en sån här typ av hoj då?
30-35 mm. kostar.
Ja, nej men du, alltså man blir ju lite sugen att testa den här.
Ja, det är bara ut och cykla.
Ja.
Du får klämma en 10 mil nu.
Ja, nej men ett varv runt kvarteret.
Ja, absolut, ja. Tycker jag.
Okej, okay. Ja. Vad ska jag tänka på då? För att kunna cykla på den här.
Ha fart och går in och ska i skarpa kurvor. Att ha fart där så att det blir lite bökigt att trampa samtidigt om man gör fullt utslag och ska svänga. Så att man har fart man går in och kan ge tusen i att trampa när man svänger.
Mm. Okej, okay. Inget mer?
Det tog tid innan jag lärde mig det. Nej, annars är det bara...
Men du, alltså, var bromsar man? Jag kände plötsligt...
Det här är verkligen...
Ah, okej. Okay. Lite göm där då.
Ja. Så här väcklar man upp och väcklar ner.
Ja.
Och så broms.
Okej.
Okay. Sen är det bara att veva på.
Ja, men du, jag testar den här. Ja. Så vi ser hur det funkar.
Kör på.
Help! Du har ingen backspegel på den här. Det ska man nästan behöva. Okej, jag rullar sakta ut här på garageuppfarten. Nu fattar jag vad du menar med att svänga samtidigt som man trampar. Är det bara att köra nu då? Oj, helvete. Oh, herres. Jag tror jag kör på lite för tung växel, men... Jag kan inte växla upp för backen här. Ja, men det var rätt. Alltså, det vevar ju på rätt bra här. Jag vet inte vad jag ska säga. Det liknar inget annat som jag har varit i närheten av när det gäller cyklar i alla fall. Jag har ingen hastighetsmätare, jag vet inte hur fort jag kör, men jäklar, möter jag en bil. Ja. Som sagt, jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Det jag inser nu är att jag kommer snart fram till en stor väg. Som jag måste... Jag måste vända på något sätt. För han bor ju vid en återvändsgata. Den kära Björn som har lånat ut den här cykeln till mig. Och här är det förmodligen en massa trafik. Som jag då måste... Försöka. Okej. Ja. Inte helt lätt att vända med den. Kan jag säga. Och nu på tillbakavägen ska jag försöka få upp lite fart. Ja, nej, men nu är jag ute och kör sån här handbike. Handdriven cykel. Jag känner nu att det går att få upp ganska bra fart på den. Även om mina armar inte skapade för sånt här. Så går det faktiskt. Tjoho! Jättehäftig hoj.
Och känslan av att ha farten är rätt skön när man sitter så nära. Det var ju skitkul!
Nu ser jag. Han syns inte alls.
Lite läskigt när det kommer bilar, insåg jag. Men du, det var ju... Man blir andfådd.
Andra muskler på morgonen.
Ja, alltså man har ju inga armmuskler. Känner jag. Men skitkul var det att få testa den.
Tänk på den instruen när du kom här på Dorpons hus i Körna. Jag tog bara en flagga i plötsligt som kommer.
Ja.
Så att jag... Det är bra med sig att vara en vanlig cyklist att säga en
man har med sig någon, en följecyklist helt enkelt.
Ja, som åker före ibland i korsning.
Ja.
Har lite koll.
Ja. Ja, förklart, som bilisten var inte van med att det ska komma något sånt här. En decimeter över
asfalt. Nej, vet du ingen.
Ja. Men du har någon sån här cykelprojekt framöver nu då? Men eller är det...
Nej, det är inte än. Mm. Vi trampar på för att se vad som händer.
Ja, precis. Vi får sätta dubbdäck på den här sen. Vi inte cyklar lite.
Då får du nog bli rullig i sådana fall.
Okej. Okay. Ja. Ja, men du, jättekul att få testa den. Skitkul, verkligen. Mm. Som sagt, jag tror det är första gången vi gör en cykeltest i cykelradion, så att... Det känns ju lämpligt att få börja med sådana här specialare då.
Lite specialare, ja, precis. Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing.
Always look on the bright side of life.
Come on.
Always look on the bright side of life. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow. So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath. Life's a piece of spit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show. Keep 'em laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And always look on the bright side of life. Always look on the right side of life.
Days.
especially you old people. All you're going to do is sit around and moan as you take your teeth away. Now, come on, girls, put the kettle on, have a nice cup of tea. That's it. All right, come on, you groovy disc jockey. Better get this rubbish off now.
Det där sved i armarna där du, Jannebo.
Ja, alltså det är ju som sagt, det är skillnad på lår och överarmar.
Men vilka hastigheter kom du upp i?
Ja, men jag, nu hade, som sagt, den hade ju ingen hastighetsmätare, men jag skulle tippa där det var platt och när jag fick till det här svungen liksom, med armarna, så ja, men det var ju vanlig cykelfart.
Det var
alltså.
Ja. Promenadcykelåkning.
Ja, precis. Och Björn då, som äger den cykeln, han och hans fru, de är ju ute jättemycket, det har varit under sommaren. Såna här kvällsrunder. Ja. Där de sa, jag tror inte Björn sa det här, men att det som är lite läskigt med de här cyklarna, de är så låga, så man har ju en flagga som sticker upp, men att när de kör då och kommer fram till gatukorsningar, så fick hans fru, som cyklade på en vanlig cykel, alltid cykla först. Så att det skulle synas att det kom någon.
Ja, jag kan förstå det.
Ja, och det tyckte jag också var lite läskigt. Det hörs ju också när jag vänder på den här vägen, att man sitter väldigt lågt och väldigt nära. Men som sagt, känslan av det här, du vet, när man är på rull, alltså om det är två eller tre hjul, spelar ingen roll, det är precis samma känsla. Men
är det lite mer sportbilskänsla då? Man är lite, sitter lite lågt, va?
Jo, men det är lite.
Man får mer fartkänsla kanske till och med.
Absolut.
Ja, häftigt.
Så, här var riktigt häftigt.
Ja. Så då har du kört med händerna i sommar och du har kört med benen i sommar. Ja, du har ju verkligen varit på hugget.
Det är all round.
Ja, verkligen.
Ja, så är det.
Räknar du mil när du cyklar någonting?
Alltså, nu var jag tvungen att göra
det. 100, ja, det förstod jag. Ja.
Men annars, jag har ju anammat det här som riktiga, alltså som proffs. Och du frågar, ja, du vet ju själv, du är som gammal proffs. Man frågar aldrig en proffscyklist hur långt han har cyklat, för det vet de inte. De vet hur många timmar de har cyklat.
Ja, precis. Men på min tid, höll jag på att säga. Ja, jag lever ju fortfarande. Men på den tiden jag åkte cykel, på lite mer, då körde vi bara mil. Vi körde inte timmar. Det kom lite senare. Så det är slutet på 80-talet började man räkna timmar lite mer. Så vi körde bara mil. Alltså, timmar har ingen koll på hur mycket man tränar. Man kan ju snitta de där milen lite grann och tänka sig någon slags genomsnitt i hastighet, så får man ju på ett ungefär hur mycket man cyklar då. Men hur många timmar har du kört då?
Ja, alltså nu räknar jag inte det heller.
Nej, men du har anammat det.
Jag har anammat det. Ja. Men jag har inte börjat räkna det. Men däremot så, det känns som ett vettigare mått.
Ja, såklart är det det.
För jag menar, även om jag, för nu vet jag ju då under mina 100 milar runt, min 100 mils projekt, att jag hade vissa runder som jag körde ganska ofta. Mm. Och det kunde ju skilja ganska mycket tid på dem, beroende på väder och vind och vilken form man är i själv och sånt där. Men räknar man, och då tänker jag så här, att om man då är ute och tränar, en del gånger då tränar man liksom cyklar långt och länge, andra gånger kanske man kör något typ intervallträning och sånt där, då kommer man ju inte så långt.
Nej, så vet jag det på det viset.
Så det är bättre egentligen om man ska räkna timmar.
Jag följer alltid, det kanske jag har sagt i tidigare program också, jag följer alltid träningsdagbok. Det gör jag fortfarande. Nu är det ju digital såklart. Skriver på funbeat.se. Okay. Det är en sån här träningsdagbok. Bara för att få lite styrning på hur mycket man verkligen gör. Det är lätt att glömma bort sig. Och framförallt så är det många, tror jag, som är lite yngre som satsar på idrott. De pratar om hur mycket träningar det är, men det går faktiskt bort ganska mycket träningar av olika skäl. Så en träningsdagbok är att rekommendera, för då blir det verkligen koll på vad man har gjort.
Ja, men precis, då kan man inte, det kan ju kännas som att man har tränat.
Ja, det kan kännas som att man tränar 5 gånger i veckan. Det är många, jag kör 5 gånger i veckan, men snittet kanske ligger på 3. Därför att det går bort så mycket. Mm. Så kan det vara. Du, vi har suttit ganska länge nu.
Ja, det har vi gjort.
Men vi har ett programinslag kvar.
Det har vi, och det är vår vän Magnus Lager i Åby utanför Norrköping som ska berätta om sitt sommaräventyr, kan man säga. Och ja, det här är en imponerande grej som han har varit med om. Så att den kommer här. Varsågoda.
De jämtländska myrarna sög ut vad krafter mina ben hade kvar, och även om jag svor tyst för mig själv var gång som vägen pekade uppåt, jag tvingades kliva av cykeln och knuffa den, så låg jag inombords. Jag var på väg att lyckas med det som 10 månader tidigare hade verkat vara en vansinnig idé. Jag mötte många patienter på hjärnskadeteamet på universitetssjukhuset i Linköping som antingen saknade sin cykel eller såg framåt att åter få uppleva den frihet cykeln ger. Men jag mötte även de som berättar att de nu efter sin hjärnskada cyklade Vätternrundan andra lopp. Den gemensamma nämnaren med dessa och mig var vår kärlek till cykeln. Den och våra hjärnskador. Vissa drabbade av stroke, tumörer eller infektioner. Jag av ett trauma. Som vissa av er lyssnare vet så var jag för 4 år sedan med om en olycka när jag cyklade till jobbet. En bilist brast i sin uppmärksamhet och körde på mig. Ett halvår efter olyckan var jag förvisso uppe i sadeln igen, men det var mycket som inte stämde. Det gjorde allt för ont. En stor del av min rehabilitering har förutom sjukgymnastik handlat om att acceptera mina nya förutsättningar. Så därför sade jag, tvingad av smärta, huvudvärk och hjärtproblem, farväl till cykeln som träning och tävlingsredskap och gladde mig istället åt att jag trots allt kunde ta cykeln till affären när jag skulle handla. Jag vet inte om det var en slump eller en följd av en rad olika faktorer. Hur som helst kom den inställningen att förändras. Den soliga nationaldagen 2013 var jag ute med familjen i den vackra östgötska skärgården. Klubbkamraterna arrangerade Kolmården Adventure Race under allra bästa tänkbara förutsättningar. Någon månad senare sändes ett tv-program från Haglöfs Åre Extreme Challenge. Sveriges första och kanske mest prestigefyllda multisporttävling. En tävling jag gjort 4 gånger tidigare. Dessutom hade jag och min fru tidigare talat om att besöka Åre, om än bara som publik. Efter en föreläsning på sjukhuset om vikten av träning för hjärnskadepatienter, av vad som senare kom att bli min coach och stärkt av andra patienters berättelser, så bestämdes, trots min tidigare tvekan inför ett årbesök, att vi visst skulle vara på plats nedanför skutan helgen efter midsommar. Dessutom med mig på startlinjen. Problemen var många. Inte bara för mig på sadeln. Jag kunde i dagsläget då inte springa. Dessutom krävdes av mig att jag skulle paddla 25 kilometer. Det ska från början sägas att ingenting skulle blivit av om jag inte fått råd och stöd. I första hand av min familj, min fru och son, vilka mer än en gång hamnade på mellanhand. Tacksamheten mot dem vet inga gränser. Jag fick även stöd av min sjukgymnast och arbetsterapeut samt ett stort antal andra personer. Ingen nämnd, ingen glömd. För er som inte vet vad Åre Extreme Challenge är, så är det en multisporttävling i 3 delar. Först 25 km paddling från Tännforsen till Åre. Paddlingen var en del av träningen som från början fungerade allra bäst. Jag fick låna en kajak av kompisen Ola och börja med paddlingsträningen en gång per vecka under hösten. Lite teknikkoachning av en för detta olympier och otaliga pass i gymmets paddelmaskin under vintern gjorde att det var med tillförsikt jag tog upp paddlingen under våren. Den tillförsikten var som bortblåst bokstavligen när jag 20 minuter efter starten nådde det första forspartiet. En följd av min hjärnskada är att jag har svårt att hantera stress. Så med kajaker och surfskidor omkring mig, hejar upp från stranden och en kajak som krängde i vågorna blev det för mycket. Den lilla koncentration jag kan uppbåda försvann när jag gick runt. Finns det något positivt jag tar med mig från detta år är det hur jag hanterade detta ofrivilliga dopp. Håll i padden, det var min första tanke. Tappar jag den är över. Så med Epic-padden i ena handen och kajaken i den andra tog jag mig in till stranden, tömde ur kajaken och fortsatte min färd. Paddlingen flöt så att säga sedan på ganska bra, om jag bortser från det faktum att jag vid det andra lyftet krakte till slangen på vätskeblåsan och därmed inte drack något den sista timmen på paddlingen. Något jag skulle få sota för senare. Min arbetsterapeut frågade mig när jag avslöjade planerna vad jag skulle göra om jag inte nådde mitt mål. Min inställning var från första början att om det blev så hoppades jag ändå kunna få dra nytta av den träningen jag la ner. Efter paddlingen väntar 15 km löpning. De första 6 km med cirka 1000 höjdmeters klättring förhindrar dock ganska effektivt allt vad löpsteg heter. Och även om jag i den allmänna röran när jag förberedde utrustningen för de olika grenarna lyckades förväxla mina skor, så jag är ganska nöjd med den sträckan. Upp till toppen på 1420 meters höjd. Att utförslöpningen skulle bli en utmaning visste jag på förhand. Dålig balans, koordination, dålig funktion i vänsterbenen, dålig kombination och på min väg förbi bjälkeskruvan ner mot hus och så följer jag mer än en gång. Så här i efterhand är det inte svårt att se att åretsatsningen krävde sin tribut. Jag tvingades äta mer värktabletter, jag orkade inte med andra aktiviteter, jag var på dåligt humör under långa stunder. Förhoppningsvis infinner sig de positiva effekterna av all träning nu när röken har lagt sig. Det var med verkande ben och blåa tår som jag såg min supports orangea tröjor vid växlingsområdet. Äntligen skulle jag få kliva upp på cykeln för dryga 3 mil cykling. Vissa av erfarenheter från tidigare år visste att det skulle bli tufft. De senaste årens förändringar av bansträckningen innebär dessutom mer stig, mer klättring, mer av allt. Jag erkänner att även om cykeln hade haft lättare växlar så hade jag ändå tvingats av att gå bitvis. Jag saknade den hårdhet daglig cykling och 600-700 mil om året ger. Men jag visste, när jag med ett leende svängde in på downhillslingan Getrappet, att jag hade gjort det. Jag hade inte trots utan med alla mina skador genomfört mitt femte år Extreme Challenge. Nu var det bara att njuta. Det här är Magnus Lager för Cykelradion.
Ja, det fick ju Magnus sommaräventyr.
Ja, du fick äventyr alltså. Ja,
ja. Ja, det är imponerande på alla sätt.
Verkligen. Ja. Så att Gustav Håkanssons bleknade lite grann.
Ja, precis. Mm. Men återigen, alltså det här som vi pratade om inledningsvis, att sätta upp ett mål. Mm. Oavsett egentligen vad det handlar om så är det väldigt bra, för att då kan man ju förr eller senare checka av det.
Men om man nådde dit eller om man, att man kommer, kanske nöjer sig med att man kommer en bit på väg. Och ja, det vet, det är mycket. Du, det mörknar ute, så var vi inne på inledningen av programmet, och ni där hemma, när ni lyssnar på det här, om ni inte redan har gjort det, se över er lysanordning när ni ska ut och cykla, för att nu är det mörkt ute, det blir mörkt snabbt som tusan.
Ja, och även om du själv tycker att du ser bra och du hittar, så men alltså folk, man syns ju inte, det där som är grejen. Och ge inte bilisterna ytterligare en chans att bli förbannade på oss cyklister, utan ha ett riktigt lys, om inte annat för den sakens skull.
Ja, precis. Och ni vet, de här gångerna man gör bort sig på cykeln, istället för att bara skita i det, liksom, håll upp handen, liksom, be lite grann om ursäkt. Det skapar god stämning på vägen.
Absolut. Och i den goda stämningen så släcker vi väl ner nu då. Det är kolsvart ut.
Ja, ja. Bäcksvart.
Men vi får ladda batterierna.
Så kommer vi igen om några veckor igen.
Ja.
Ha det fint.
Ha det.
Tjosan.
Hej.